got a chance to go. Goal! Big fly for Albert Pujols, number 600. 0-2 pitch.
Ja, Olof, can you believe it, va?
Ja, det är knappt man kan, va? Otroligt händelserik vecka när vi hade sån sanslös nyhetstorka förra veckan. Men var börjar man egentligen?
Ja, men vi måste ju börja med Albert Pujols, va? Nummer 600 kom ju äntligen.
Ja, det gjorde den, ja. Mm. Och inte på så taskigt sätt heller.
Nej, en grand slam.
Ja, gamle Pujols slog en grand slam mot våran förra veckans bekanting Irvin Santana då i fjärde inningen hemma på Angel Stadium när Angels vann med 7-2 mot Minnesota.
Ja, just det. Ja, men det var kul ju. Och ja, 37 år ung, ja. Albert Pujols ju.
Får man säga.
Med det är han ju faktiskt fjärde yngst efter Alex Rodriguez, A-Rod.
Mm.
Och Hank Aaron och Babe Ruth. Och båda de här, eller alla de här tre, är ju på topp 4-listan av de som har slagit flest homeruns genom tiderna. Så att, ja, vad har vi i framtiden att vänta av denna Pujols, va?
Ja, vi vet inte riktigt. Vi var inne på det förra veckan här. Först om han kunde nå 700 då.
Mm.
Men vi kommer fram till att det kommer han göra. Så han kommer kanske slås in på den listan.
Ja, kul.
Med lite tur och lite skadefrihet. En liten annan intressant notis om den här 600:e homerunnen, det är ju att det är faktiskt bara två andra, och så plus Pujols då, som nu har slagit 600 homeruns eller fler och 600 doubles eller fler. Och det är ju Hank Aaron och Barry Bonds.
Ja, just det.
Och ja. Vidare så är det faktiskt bara två personer som har slagit 600 homeruns eller fler, vunnit Rookie of the Year Award, blivit MVP och World Champ. Och det är Albert Pujols och Willie Mays.
Ja, men han är en stor lirare, den här Albert, va?
Ja,
inte det?
Jo, som i bakgrunden. Han är inte världens mest flärdfulla spelare kanske, utan han gör sina bats och lunkar runt baserna.
Ja, absolut. Och ja, för att få lite perspektiv, så killen som av alla kallas för bästa spelaren på planeten, Mike Trout, har de senaste två åren slagit 70 homeruns. Och Pujols har faktiskt slagit 71. Så att,
ja, gammal älst.
Jajamän. Nu har väl kanske Mike Trout lite fler grejer på sin meny eller i sitt register, men ja, det är ingen kille vi leker med. Albert Pujols.
Ja, kungligt.
Mm. När vi ändå är inne på Mike Trout så kan vi väl i alla fall säga att han har gått ut och säger att han siktar på att vara med i All-Star Game, som ju är om exakt en månad nu.
Mm-hmm.
Och ja, jag tror väl aldrig att Angels går med på det här. Vad tror du?
Nej, det finns inte på en kartbok alltså.
Nej, om han nu skulle vara hyfsat frisk så tror jag ändå inte han kommer spela, va?
Nej, men All-Star Game, det är ju knappt att det är underhållning. Det är ju lite grann en sån här hittepåmatch som inte gäller någonting numera.
Mm.
När de tog bort vem som fick home field advantage i World Series.
Ja. Mm. Ja, men om vi stannar kvar där vid den 600:e homerunnen där, så jag läste en tweet, tror jag det var, eller om det var en liten krönika av John Morosi som sa: "More people have walked on the moon than have hit 600 homeruns in MLB." Ja, det är lite rysningar på det, tycker jag.
Ja, det får man säga. Då börjar man inse vidden av det hela.
Ja.
Hur mäktigt det är. Vi var inne på det förra veckan att på grund av steroideran så har inte det här fått lika stor uppmärksamhet som det kanske hade fått för 15 år sedan kanske. Men det hindrar ju inte att det Albert har gjort är något otroligt. För han, så vitt jag vet, har ju aldrig figurerat i något dopingsammanhang, eller var han det?
Nej, inte heller vad jag kan minnas.
Nej. Och för att fortsätta med lite så här kuriosa angående den här 600 homerun, så är det faktiskt bara en spelare av de nio som har slagit 600 eller fler som har ett högre batting average än Pujols nuvarande på 308, och det är ju gamle Babe Ruth som hade 342. Det kommer ju Pujols aldrig att nå upp till, tror jag.
Nej, men det skvallrar ju ändå lite om att det inte bara är power ju.
Nej, det gör det verkligen faktiskt.
Nej. Så att det är kul. Så att, nu vet jag inte vad Barry Bonds landade på för batting average i karriären. Men ja, det är kul att Pujols är lite högre där. Och,
kommer vi kunna se någon fler som kommer att nå 600 snart, eller?
Om man ska titta på han som leder homerun-statistiken i år, Aaron Judge, så kan man ju i alla fall säga att han behöver hålla samma brutala homerun-takt som han har gjort hittills i år i 12 år för att nå 600 homeruns. Va?
Det gör man inte i en handvändning. Eller, nej, det tar ju 12 år, men det gör man fortfarande inte sådär jättelätt. Alltså. Ja, återigen, det visar bara på hur stort det och hur mäktig han är på oss.
Mm. Men det här var ju i sannoliken en riktig superlördag, visst var det?
Ja, jag vet inte om vi i modern tid har upplevt en sån superlördag någonsin.
Nej, det var
för att, ja, först så hade vi då Pujols och sen så, ja, det var ju en Grand Slam som vi sa, men det var ju en av 7 Grand Slams på lördagen, vilket var nytt rekord i MLB. Förutom Pujols då så var det ju Kyle Schwarber i Cubs som är lite ifrågasatt, som vi var inne på förra veckan. Han gjorde det och det blev matchavgörande mot rivalen St. Louis och kanske fick Cubs att vakna till.
Ja, absolut.
För de ledde ju National League Central helt plötsligt. Och sen så hade vi Freddie Freemans vikarie, första basmannen Matt Adams i Atlanta, våran gamla kompis, 100-miljonersmannen Ian Desmond i Colorado. Milwaukees tredje basman Travis Shaw, Dodgers infield Chris Taylor och så sen till slut så slogs rekordet av Seattles catcher Mike Zunino.
Ja, 7 grand slams. Nej, det är mäktigt.
Ja, det är grymt mäktigt.
Ja.
Och, men det var inte slut där.
Nej, det var ju inte det. För sen steg ju Edinson Volkes upp på kullen, va?
Ja.
För sitt Miami Marlins och levererade historiens 296 no-hit. Va?
Ja, och den här no-hitten innehöll ju en himla massa symbolik, eller hur?
Ja, men framförallt var det att han hade ju gått ut tidigare på Twitter under dagen och ja, hyllat sin gamla lagkamrat i Kansas City, Jordano Ventura, på hans 26:e födelsedag som det skulle ha varit då.
Mm.
Han är ju tyvärr död nu och även till kastade han den här matchen till minne av Marlins också avlidne pitcher José Fernández. Så att ja, i efterhand sa han i alla fall I decided today to do it for them. Och
ja, och sen som man tittar på franchisen Marlins som led något oerhört av när José Fernández gick bort. Det var ju deras face of the franchise. De hade tänkt att bygga ett helt lag kring honom för att komma fram till de ädlare medaljerna om några år. Och så helt plötsligt så försvann han. Ja. Och Edinson Volkes var ju budgetversionen av José Fernández som man
så
tog in
man
då.
Säga. Ja.
Ja. Och Edinson Volkes har ju haft en liten taskig historia innan det här som vi har pratat om.
Jo, men det, vi minns väl alla att hans pappa dog ju strax innan Edison skulle gå upp och pitcha match 1 i World Series 2015.
Ja.
Det var ju väldigt, väldigt känslosamt. Och inte nog med det, han, ja, döden följer ju verkligen Edison Volkes i hälarna. För hans bror Brandy blev ju knivhuggen till döds här nu i januari. Så att, ja...
Ja, han har haft lite svåra år här. Som du sa, det här var historiskt 296 no-hitter, men det var faktiskt bara no-hitter nummer 2 i poddens historia.
Ja, just det.
För att ja, vi inledde ju, kan man säga, podden nästan med att Jake Arrieta, starting pitcher i Chicago Cubs, då, kastade en no-hitter i april förra år, 2016, mot Cincinnati.
Just det, just det.
Så att vi får väl börja vår räkning då.
Ja, men vi får göra det. Och en lite rolig grej om Edinson Volkes är att han kom till USA 2001 som Julio Reyes, faktiskt. Ja. Men efter att polisen hade nystat upp en immigrationshärva av något slag så kom det fram att han hette Edinson Volkes.
Aha, okej. Okay.
Och efter den här härvan så har han själv lagt till ett N. Så att han heter nu alltså Edinson Volkes. Så att, ja, han har figurerat med 3 olika namn här i Major League.
Och, det är inte illa.
Nej, men hans agent är i alla fall rätt nöjd. Han, Bill Schöpper, han tror i alla fall att hans ålder stämmer. Det är alltid något.
Ja, det är bra.
Ja.
Man vet, det kanske är den äldsta no-hitten. Kastar de en 57-åring.
Man vet inte. Ja, ni kan ju googla hans hårfäste så får ni se.
Ja. Ja, herregud. Ja, men för att fortsätta då, så här, och den här no-hitten då renderar ju årets högsta gamescore såklart, som var som är, den här landade på 95. Och den som har det andra bästa resultatet, alltså gamescore, det är ju Irvin Santana, som vi nämnde precis, mot när han släppte en salami mot Pujols. Han hade 92 i en match mot White Sox den 15 april. Och ja, kommer vi få se några fler no-hitters i år?
Ja, alltså det får vi väl nästan tro, va? Vi hoppas ju på det och vi tror väl på det, för bara en gång på 10-talet då, 2016, så har det varit färre än 3 no-hitters på en säsong. Och ja, både 2015 och 2012 så var det hela 7 stycken no-hitters, så att ja, visst borde vi i alla fall få se en eller två till, även om 2016 blev bara en, så tror vi väl att 2017 kommer bjuda på fler.
Vi hoppas det, och det har ju gått ganska precis en tredjedel av säsongen, så de har ju en pace på 3 i varje fall när det gäller antal no-hitters.
Jajamän.
Jaha.
Ja, men sen hände ju en mäktig grej natten till onsdag ju, va?
Ja, det får man ju säga. Scooter Jennett i Cincinnati Reds slog ju 4 homeruns i en och samma match.
Ja,
helt otroligt. 17 total bases, 10 RBI. Så här var 17:e gången i historien som en spelare gjorde det, vilket också är väldigt, väldigt sällan.
Ja.
Senast så det begav sig var det väl Josh Hamilton 2012 när Texas slog Baltimore med 10-3. Då slog han faktiskt 4 two-run home runs.
Åh, jäklar.
Och innan det så var det Carlos Delgado 2003 när Toronto slog Tampa med 10-8. Och han är faktiskt den enda som har slagit 4 home runs i 4 at-bats.
Ah, coolt.
Men Jennett är nu i hetluften efter att ha gjort det. Och det var fan, han är faktiskt den enda spelaren som har slagit 4 home runs, haft 5 hits och 10 RBIs. Då. Det här var ju när Cincinnati fullkomligt krossade St. Louis med 13-1.
Ja, Jennett, han är väl ändå en doldis. Om vi tittar tillbaka på draften 2009, det var ju då Steven Strasburg tog som nummer 1. Och Mike Trout lite överraskande först togs som nummer 25 av Angels. Vet du vilken plats Scooter Jennett togs på?
Nej, det är ju en himla massa spelare i den där draften, men ska vi gissa runt 200-strecket då?
496 spelare att plockas i draften 2009 var han.
Oj, då var de ju nästan och nosade borta i Sverige, va, för att hitta spelare.
Jag tror nästan att de var det, va?
Ja, och ESPN har ju en ranking som är top game performances under 2017, och då skulle man kanske kunna tro att det här hade placerat honom på första platsen, men det gör det faktiskt inte. Nej. Utan det är Anthony Rendons 10 RBI game när Washington pulveriserade New York Mets med 23-5.
Just det.
Han hade ju 6 hits också och fick 96 poäng. Jag vet inte hur mycket Scooters bedrift gav.
Nej, bara ett ynka mindre faktiskt, 95 points. Så det är väl just att han hade lite fler hits då, som då gav honom de här extra poängen.
Ja, men det är coolt. Vad har vi på Scooter då?
Nej, men han föddes ju faktiskt i Cincinnati, men flyttade till Florida redan som 10-åring då föräldrarna ville att han skulle kunna spela baseball året runt.
Jaha, det gjorde aldrig mina föräldrar.
Ja, han har faktiskt gått på samma high school som Ian Desmond, vår vän i Colorado, och Kansas Citys vänsterhänta pitcher med det svensk klingande namnet Erik Skoglund.
Ja, det får man ju säga låter svenskt.
Ja, så att det är en schysst high school där. Men ja, han har väl haft en liten sån här trevande inledning på sin karriär. Han släpptes av Milwaukee Brewers nu under spring training här i mars, för att de tyckte att han blev en lite för dyr backup till Brewers andra basman Jonathan Villar då.
Okay.
Men han drog ändå en liten vinstlott, tycker han själv, för han blev upplockad av sin då barndomsstad då, The Queen City, Cincinnati.
Ja, har du någon uppgift på varför han kallas Scooter egentligen? Vad heter han egentligen?
Ja, hans riktiga namn är Ryan. Och det var en liten episod i hans liv när han tyckte det var väldigt onödigt att ha bilbälte på sig.
Okay.
Och det här var när han var väldigt ung då, för mamman tog med honom till polisen. Oj. För att liksom skrämma upp honom.
Åkte han in till Slammer alltså?
Ja, han åkte in till Slammer. Men han var ganska smart där, för när polisen frågade honom vad han hette så tog han ett namn på sin, från sin favoritkaraktär i Mupparna.
Ah, okej.
Och sa, ja, first name Scooter, sa han. Så trodde han att han skulle liksom undgå det här och kunna liksom, ja, flyta ovanpå lagen på något sätt.
Mäktigt.
Det var mäktigt. Ja. Scooter Jennet alltså.
Yes.
Mm. Nu säger jag, batter up.
Oj då, nu kör vi.
Jajamän, nu är full fart här.
Ja.
Och den här gången ska du faktiskt inte hitta en arena.
Så ingen Tjena Arena?
Nej, vad blir det då? Tjena Mittbena kanske?
Ja, det kanske blir.
Hitta... För nu ska du hitta en spelare faktiskt.
Oj då!
Ja.
Jobbigt.
Mm,
så... Kommer det ett hanging anagram på slutet, eller?
Det kommer ett hanging anagram. Och jag tänkte så här, för att låta våra lyssnare vara med och klura lite så... ja, kommer jag som vanligt kasta mina strikes. Och när du är nöjd... Då svingar du och så låser du in dig själv efter så att säga första, okay, andra eller tredje striken. Och sen så får vår härliga signaturmelodi ljuda och så får våra lyssnare också fundera. Så kommer du med ditt svar efter helt enkelt.
Gött. Kan man få sex strikes på sig?
Ja, men inte i baseball.
Nej.
Nej. Då får du gå över till bowling, kära vän.
Just det.
Jajamän. Ja, är du redo?
Jag är född redo.
Ja, det vet jag väl. Den första striken.
Mm-hmm.
Den här killen är invald i Hall of Fame. Men med ett kontroversiellt kepsval. Du vet, man väljer ju vilken keps man ska ha när man porträtteras där i Cooperstown.
Just det. Att,
och klubben han valde var klubben han representerade sist och kortast i sin karriär. Det här var alltså när han var över 40 år. Och inte nog med det så hade det naturliga valet varit att bära kepsen hos den största rivalen. Som dessutom vid den här tidpunkten, vid det här valet när den här spelaren skulle väljas in och fram till 2015 inte hade någon spelare som representerade klubben i Hall of Fame.
Oj, 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 oj. Ja,
vad minns du från ditt besök i Cooperstown och Hall of Fame?
Ja, det var inte mycket alltså. Vad fan, baseball alltså, snurrade runt i huvudet efter 2 veckor ute på vägen.
Svingar du?
Nej, jag svingar inte.
Nej, okej. Okay. Kanske någon där hemma redan klura lite, men...
Antagligen.
Då kommer strike 2 här då.
Mm.
När man 1999 valde fram The Major League Baseball All-Century Team var det bara 7 andra spelare från hela förra århundradet alltså som fick fler antal röster än denna enastående men sjukt nog Cy Young Award-löse pitchen med flest strikeouts genom tiderna, 5714 stycken, och han har även kastat 7 av tidernas nu alltså 296 no-hitters. Och den bedriften är också en bra början på det rätta svaret.
Aha, då låser vi in.
Alltså, då låser vi in.
Yes.
Ah, okej. Okay. Ja, bra. Egentligen får du ju inte höra det här hanging-anagrammet, men jag är schysst ändå.
Ja, vi får gentleman's agreement.
Jajamän. Du kan ju faktiskt skriva det på en lapp och visa upp med för mig.
Mm, det ska jag göra. Ska jag göra det nu, eller?
Yes.
Hur fan ska du kunna se det, då?
Nu är det spännande här.
Ja, var är det musiken? Dun, 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 dun. Jag vet inte om du ser det här.
Jag ser, absolut. Trots din handstil som har mycket övrigt att önska.
Ja, handstil som en 3-åring.
Ja. Okej, okay, här kommer hanging-anagrammet.
Ja.
Man slänger om bokstäverna i denne pitchers namn så skulle det kunna bli Oral Nanny, Nara Nylon, Anna Norley, Anal Ronnie, Ronnie Allen eller Annie Lenore.
Okej.
Okay. That's all there is to the game. satisfied. You made three strikes and now you're out.
Ja, du kan få äran att berätta vad det stod på din lapp.
Ja, efter diverse tolkningar så har jag lyckats få fram till att det står Nolan Ryan.
Ja, det var ju helt rätt faktiskt.
Gött!
Nolan Ryan, han är ju 70 år idag och executive advisor till ägaren av vinstmaskinen Houston Astros.
Ja, men hängde väl ett bra antal år i Texas som executive.
Ja, exakt. Och det är också den kepsen då han bär i The Hall of Fame.
Ja, som inte var så jättepopulärt i Houston-läget eftersom han spenderade väldigt lång tid där.
Nej, men nu verkar han ha blivit tagen till nåde då och är ju som sagt var anställd där. Och ja, vi tänkte ju titta lite närmare på Red Hot Houston Astros idag ju.
Ja, för man får ju säga att de är minst sagt heta, bäst team in baseball för tillfället. Mm. Men de har inte alltid varit så hunky-dory borta i Houston. De var ju lite grann ett lag man garvade åt här för inte så länge sedan. Och, om vi drar tillbaka klockan några år till 2013 så bytte ju faktiskt Houston Astros liga från National League Central då till American League West.
Ja.
Och då innan så hade ju faktiskt National League Central haft 6 lag och American League West 4. Så nu jämnade ju allting ut sig och varje division fick 5 lag då.
Mm.
Men det hjälpte inte så mycket, för att samma år som de debuterade då i American League West så blev det faktiskt tredje säsongen i rad med vinster under 60, alltså färre än 60 vinster.
Ja, och det här var väl ändå en del av någon slags super rebuild de började med här i när de kom över i American League West, va?
Känns ja, det som. Precis. Och vilka var det som snappade upp det först egentligen?
Nej, de var ju totalt utskrattade när de hamnade på omslaget av Sports Illustrated i maj 2014 och omnämndes som The Next Big Thing, your 2017 World Series Champs, med George Springer på omslaget.
Ja, och det kunde man inte tro, för jag tror det var 2013 de hade 111 förluster, alltså 51 vinster och 111 förluster.
Ja.
Då är det rätt kaxigt att förutspå ett
ja, det var coolt.
World Series-lag. Men vi kan ju nämna då att vid tillfället för det här omslaget, alltså vad sa du, maj 2014 va?
Yes.
Så hade de det andra bästa farmarlagsystemet i MLB. Och bara för att ta fram lite statistik, vilket är, det är en extremt liten sample size då, men senaste 10 åren så är det faktiskt bara ett av 15 lag som inte har tagit sig till playoffs inom 4 år då man har ett farm system som är bland de 5 bästa.
Oj, okej. Okay. Ja, men det var ändå lite så här skarpsynt av Sports Illustrated måste man ju säga.
Ja, faktiskt. Ja. Jag vet inte hur mycket kunskap och hur mycket spel och dobbel det rörde sig om det där.
Nej, så är det väl. Man ska väl sälja också lösnummer.
Men det blev bättre.
Jo, men det blev det faktiskt ganska snabbt. Redan 2015 så hade de ju ett rekord på 86 vinster och 76 förluster då. Och tog faktiskt ett av wildcarden. Och
stämmer.
Smiskade dit Yankees i där wildcard-matchen. Tyvärr för dem så blev det förlust mot de kommande World Champions det året, Kansas City Royals. Men ja, det var efter en hård batalj i American League Division Series då.
För
Houston ledde faktiskt den matchserien med 2-1 i matcher och de ledde den fjärde matchen med 6-2 inför åttonde inningen.
Mm.
Men där föll det ihop och Royals vände och vann den serien med 3-2. Ja. Och gick vidare och vann hela shotta-ballongen helt enkelt.
Precis. Hur gick det året efter då?
Jo, men då gick det väl också alltså hyfsat bra, men det gick ju inte lika bra som 2015. Man kom 3:a i divisionen, men egentligen bara 2 segrar färre än året innan. Men man var långt bakom Texas och ganska långt ifrån att knipa ett wildcard.
Ja, jag har för mig att vi hade dem lite grann högt upp på vår lista inför 2016.
Ja, det hade vi. Så att kanske en liten besvikelse då helt enkelt.
Ja, och så har det fortsatt gått bra här. 2017 har de inlett i ett frenetiskt tempo. I april hade de 16 vinster, 9 förluster. I maj 22 vinster och 7 förluster. Och har ju i och med sin 11-game winning streak som i Frey tog slut natten mot onsdag då, mot Kansas, börjat juni väldigt, väldigt bra. Och de är 41-16, alltså 41 vinster och 16 förluster. Och det här är bara faktiskt bästa record sedan Seattle 2001 inledde med 45 vinster och 12 förluster. Och de gick sen vidare att ha en 116 win season. Och jag kollade lite statistik på det här att lag som har inlett ungefär som Houston har gjort då, i antal matcher, antal vinster, som sämst, alltså det laget som efter 57 matcher då har gått sämst, har gått strax över 500 i win-loss record, vilket innebär att Houston kommer att sluta som sämst på 94 wins, så de är i princip redan slutspelsklara kan man säga. Men frågan är, kommer de nå 100 segrar?
Ja, oj då. Ja, men det ser lätt alltså. Ja. Jag vet inte hur det går ihop med att jag för 2 månader sedan satt här och sa att de kommer sluta 4 i divisionen. Men nu säger jag att de lätt kommer få över 100 segrar. Alltså, ja, om man bara räknar lite på det, de har 42 vinster nu. Och säg att de på hemmaplan vinner 6 av 10 matcher. Och borta förlorar lika många som de vinner. Alltså det här är inget tufft scenario för ett lag som Houston Astros.
Nej.
Då, om de bara mäktar med det, så landar de på 101 vinster.
Ja.
Ja, jag säger så här, ja, vi tittar nog minst på ett record som Chicago Cubs hade förra året, och de kom upp i 103 vinster. Det är ett fantastiskt resultat. Men där tror jag någonstans vi kommer hitta Astros.
Ja, och Cubs gick ju faktiskt hela vägen sen efter de 103 vinsterna.
Exakt.
Det får vi se. Men alltså, de har ju mycket att tacka sitt offense, det är klart. Men om man tittar på lite statistik, så om man tittar på wins above replacement som vi gillar att använda, så ligger deras positionsspelare, alltså alla utom pitcher och catcher.
Ja.
Eller alla utom pitcher, vill jag. Ligger de femma i WAR. Tittar man på starting rotation så ligger de 11 i wins above replacement och i bullpen 4. Så att separerat, eller var för sig, så är inte de här siffrorna superfantastiska. Men slår man ihop allt så är det ju, blir det ju jättebra. Sen så kanske deras offense har överlevererat lite, eller vad säger du?
Ja, alltså sådana här dussinlirare som Jake Marisnyk och Marwin Gonzalez, de kommer ju att kallna ju längre in i sommaren vi kommer här. Det måste ju bara vara så, för de överlevererar.
Ja, tittar man på deras career statistics så ligger de en bra bit över just nu.
Ja, men det gör de. Och du sa att de bara var på 11:e plats för sin starting rotation med wins above replacement. Och ja, det kanske är den som oroar allra mest, för att den är ju inte så djup, den här starting rotation. De har ju absolut inte 5 grymma starters, utan ja, de har väl 2 killar, och det är ju vänsterhänt Dallas Keuchel som jag har startat 11 matcher och har, är ju obesegrad. Han är 9-0.
Ja, det är sjukt.
Ja, och har ju en era som nu har sjunkit lägre in under Ervin Santana, som hade 1,74 när vi pratade om honom förra veckan. Så att Dallas ligger på 1,67. Det är ju fantastiskt bra.
Ja.
Sen inte, inte mycket sämre har vi ju Lance McCullers Jr. Han har ju 6-1 tror jag i sitt record. 6 vinster och 1 förlust då, och en era på 2,71. Det är också väldigt, väldigt bra.
Ja, definitivt.
Men sen börjar problemen. Charlie Morton, Colin McHugh och Mike Fiers har ju alla landat på disabled list.
Ja, det har de, ja. Och det här har ju öppnat upp snacket för att det kanske är läge för en mid-season trade. Och då ska de ju i så fall, i och med att de redan är klara för slutspel, så är det ju det. Den traden ska ju vara enbart inriktad på playoffs.
Ja, för då går man väl liksom all in. Här ser vi ju, man kan ju se att det här som då ett sista steg i en rebuild.
Ja, precis.
Det var ju exakt så här som Chicago Cubs gjorde förra året, och de hade ju varit inne och de har ju haft exakt de här siffrorna som Astros också hade i början av 2012, 2013. Så att vi ser ju en väldig likhet här, och de gjorde ju sina sista bra drag då vid den här trading deadline i slutet av juli. Mm. Och ja, kanske gör då Astros något liknande. Och det snackas ju framförallt då om Chicago White och José Quintana då. Men han har ju inte riktigt varit sig själv, så att ja, White Sox kommer ju inte få ut lika mycket av honom som de hade fått före säsongen. Så att,
nej.
Men han kanske behöver miljöombyte, vad vet man.
Vem har du med då?
Pittsburghs 26-årige All-Star Gerrit Cole ju.
Mm.
Men ja, han är ju under kontrakt till efter 2019 och det beror lite på hur Pirates tänker där, men tror du inte att de vill utmana både 2018 och 2019 och
ja.
Jag vet inte. Sen har vi pratat lite om Tyler Glasnow, en kille, en pitcher som många trodde skulle bli, eller i alla fall utmana om Rookie of the Year Award. Han har ju inte nått upp dit, så att
nej.
Eftersom inte han har nått upp dit så kanske de inte är så sugna på att trada bort Gerrit Cole, jag vet inte.
Nej, det var ju snack om att de ska trada bort Andrew McCutchen tidigare nämligen. Men om släpper de McCutchen och Jared Cole, då känns det som att de går in i ett rebuilding mode.
Ja, jo, men då gör de ju det.
Mm. Och det steget är ju ganska stort att ta, bara för att man har en off-season liksom.
Ja, för det är ju inte själv, för precis ja, som jag sa tidigare, det är ju inte omöjligt att de skulle kunna utmana de kommande åren här. Men vi får se vilken väg de väljer då. Så att, spännande. Men hetast på marknaden är kanske ändå Oakland Athletics starting pitcher Sonny Gray.
Mm.
Ska vi tro att han hamnar nere i Dallas?
Ja, jag vet inte. Han har precis börjat kasta, va, och är på väg tillbaka från DL här för mig.
Ja, precis.
Så att ja, det som skulle tala emot det är väl att han har varit väldigt skadebenägen, men han har gjort extremt bra ifrån sig i minors nu här innan han har blivit uppkallad. Jag vet inte om han har blivit än, men han kommer att bli det de närmaste dagarna, veckorna. Så att han verkar ju vara på väg att vara tillbaka till i gamla fornstora dagar.
Just det. Undrar om jag sa att han skulle hamna i Dallas. Jag tror inte, jag menar Houston.
Ja, det sa du faktiskt.
Vid Dallas Keuchel då, får jag väl rätta mig själv då.
Ja, det var det du menade.
Ja, om man sen tittar på bullpen då, eller relief pitcher, så ja, där har de ju ett ganska bra djup, även om det inte är helt övertygande ändå för ett lag som har sådana här bra resultat. Om man tittar på closern Ken Giles, så är han lite tveksam med en era över 4. Det ska väl kanske inte en closer ha, va?
Nej, tittar man på Zach Britton, han låg ju under 1, va?
Ja, det är lite bättre det. Ja. Och sen har du ju han setup guy Luke Gregerson, han har ju en ännu högre era på 5. Och då börjar man ju förstå att, ja, här har ju offense verkligen levererat om pitchers kan ha så här höga siffror för de poängen de släpper in.
Ja, absolut. Och det fick ju inte minst divisionsledaren Minnesota erfara förra veckan.
Ja, just det. Hur många runs blev det i en inning där?
Jag kommer inte ihåg. Var det,
nej, ja, 40 blev det på de 3 matcherna, så var det.
Just det, så var det. Ja.
Man glömmer lätt, men inte Minnesota tror jag glömmer det så
nej.
Lätt. Men sen har vi han Chris Devensky. Han är årets Andrew Millers, känns det som.
Spännande, ja.
Ja, sätts in i vilken inning som helst mot de tuffaste motståndarna. När motståndarna kommer upp med sina, ja, säg 3-4-5 heart of the order, då slänger man in Chris Devensky, och det har ju visat sig oerhört bra. Han har ju flest innings i deras bullpen med 35 innings pitched, och till det lägsta eran på 2,57.
Ja.
Och det ska vi alltså då poängtera, att det, han alltid nästan pitchar mot de bästa slagmännen.
Ja, men det är kul att den här strategin som inleddes av Joe Maddon och Terry Francona förra året, att den fortsätter.
Ja.
Att inte följa det gamla mönstret.
Ja, det är grymt.
Spännande. Ja, om vi då tittar lite grann på hur deras rebuilding har gått till då, så har ju de utgått från en core four. Man har byggt sitt lag kring 4 spelare som alla är under 27. Och ja, då kan man ju dra lite paralleller till New York Yankees då, som i slutet på 90-talet och början på 2000-talet också hade sin core four i Derek Jeter, Andy Pettit, Jorge Posada och Mariano Rivera. Och den här Houston's core four då består ju av José Altuve först, andra basmannen. Lite skojigt, för han redan som 16-åring så åkte han på en Houston tryout i Venezuela.
Jaha, okay.
Men blev kattad redan första dagen. Men sen så blev han övertalad av sin pappa faktiskt att åka tillbaka dagen efter. Jaha. Och insistera, och då fick de till slut omvärdera honom, och han skrev på ett kontrakt för $15,000, vilket okay. ju får betraktas som vinna på lotteriet för Houston.
Ja, det är klart.
Men utöver honom då så har man ju shortstoppen Carlos Correa, centerfielden George Springer och tredje basmannen Alex Bregman, och alla de är ju first round picks.
Mm. Som man då har fått i och med att man har förlorat oerhört många matcher och hamnat sist i divisionen.
Ja, eller hur? Precis, då får man välja först.
Mm, så är det ju. Och ja, men det här med Core 4, det är jäkla spännande, och det var ju väldigt lyckosamt att ha den kvartetten för New York Yankees ju i början av och mitten av 90-talet där.
Ja, det får man ju säga.
Om man tittar historiskt så är det bara två lag sedan 1901 som har haft fyra sådana positionsspelare under 27 år med en WAR, en wins above replacement, över 5.
Mm.
Det är Boston och det är New York Yankees, och detta var både 1942, och ja, Boston leddes av Ted Williams, och i Yankees var det Joe DiMaggio som var kanske den allra största toppen i deras kvartett då. Mm. Och ja, om man har en sån här bra kvartett som kan leverera över 5 i WAR, alltså man, framförallt om man har en ung sån kvartett som inte kostar så mycket, som alltså ger laget totalt 20 extra segrar på en säsong, ja, då är man nog rätt ute i sitt lagbygge, måste man väl säga.
Ja, verkligen.
Och ja, men Houston har väl ganska bra chans att kunna lösa det här, va, i år?
Ja, jag tror det. Att både Altuve, Correa och Springer ligger ju där kring och över 5. Då. Den som sladdar lite grann är Alex Bregman, tredje basmannen. Men han spelar å andra sidan sin första fulla säsong, så man kanske inte kan förvänta sig en sån leverans av honom.
Nej, men, ja.
Oavsett så är det ju de som ligger bakom den här framgången. Och sen så, ja, vi kan bara nämna att Houston hade ju den yngsta medelåldern på sina positionsspelare i American League 2016. Sen signar de lite gamla rävar, till exempel Carlos Beltran som är DH. Han har ju till exempel 6 postseason i 5 klubbar. Han har ingen ring, så han är ju extremt hungrig. Vi har Josh Reddick som är right field, left field. Brian McCann, catchen, signar från Yankees. Och Nori Aoki som är left fielder. Har gett att det är en fantastisk blandning med 4 unga hungriga spelare och 4 rutinerade rävar som kan ge en, vad heter det nu, när 1+1 = 3.
Jajamän.
Synergi.
Ja, synergi, jajamän. Släng in Sonny Gray där, så har vi kanske omslag från 2014 som slår in.
Ja, det hade varit mäktigt.
Men vi kan i alla fall sluta med att säga att hetast av de heta är ju då centerfielden George Springer, som ju blev American League Player of the Week förra veckan när han hade ett batting average på 500, alltså 15 hits när han var uppe och slog 30 gånger, och ja, bland annat 5 homeruns. Och den hetaste dagen var i söndags när han var 3-5 med 2 homeruns, som också säkrade den här sweepen, alltså 3 raka segrar över Texas Rangers, och ja, gjorde att de fick en winning streak på 10 matcher i rad då.
Ja, och det var inte bara han som var het, utan hans bollar var ju heta också.
Ja, just det.
Och då menar jag ju basebollarna såklart.
Ja.
För att det var en match mot Baltimore, så hade en foulboll som hamnade rätt i en fritös.
Ja, så var det så.
Ja, det var där på konkursen. Jag vet inte hur man översätter det på svenska, men så hade de ett stånd där de sålde funnel cakes.
Och den där
ståndet fick ju stängas ner. Det var ju, såg ju inte helt hundra ut efter en Fabo hade stängt ner hela affären. Men det var någon reporter som hade hittat bollen och hade beskrivit den som varm och luktade lite greasy.
Okej.
Okay. Så George Springer är het på flera sätt.
Ja, exakt. Och ja, nej, men det är väl bra att avrunda då det här segmentet med Houston Astros. Heta och greasy.
Felix, du hade fan en fråga till mig.
Fredrik, du hade fan en fråga till mig.
Ja, det hade han ju.
Ja. Nu har vi kommit fram till mitt favoritsegment här i podden, veckans fråga. Och mejlet den här veckan kommer från Fredrik.
Ja.
Och ja, vi kan gå på frågan här direkt. Vad är det för linje som går på utsidan av foul-linjen mellan hemplattan och första bas?
Ja.
Som vanligt, tack för en bra podd. Fortsätt så, Fredrik.
Mm. Ja, det var ju mäktigt. Det var en bra fråga. Det är inte alla som tänker på det kanske. Och om man gör det så kanske man inte vet det. Men innan vi svarar på frågan, för att det här var ju inte hela mejlet, utan Fredrik påpekade ju några felaktigheter vi kläckte ur oss i förra veckans avsnitt. Så vi får göra en pudel. Det var länge sedan faktiskt.
Ja.
När vi startade podden så var det vart och varannat avsnitt, tror jag. Men jag hänvisar ju till Buster Posis skada för några år sedan, att det var en hjärnskakning. Det var ju faktiskt ett benbrott, hade ingenting med det här att göra, utan han fick ju en hit by pitch tidigare i år som gav honom en hjärnskakning.
Just det.
Och sen så hade vi ju fel på att Michael Morse, som förvisso har spelat med Washington, men nu spelar han ju såklart i San Francisco.
Ja, det var ju han som krockade då med Jeff Samardzija.
Ja, och det gör ju det hela den krocken ännu roligare, att de spelar i samma lag. Och vad var det vi läste? Att det var den värsta utkomsten av den här fighten, för Michael Morse åkte på en hjärnskakning, va?
Ja, ja, faktiskt. Det är helt sjukt.
Ja. Har ni inte sett den så titta på den. Måste ha givit något slags utslag på seismograferna.
Ja, de är vana vid det i San Francisco.
Ja. Men om vi då ska svara på frågan då, varför det finns en linje som går på utsidan av foul-linjen mellan hemplattan och första bas. Det är en, jag tror man kallar det en three-foot box där i slutet på raksträckan mot första bas från hemplattan.
Mm.
Och det här är för att det inte ska finnas något tvivel whatsoever om löparen interfererar med kastet mot första bas eller gör en interference på spelare som försöker fielda bollen eller ta bollen.
Okay.
Därför att håller han sig inom den boxen och inte håller på att vifta med armarna eller benen eller något annat trams, så kan det inte bli interference, för det var väldigt det blev väldigt många tvivelaktiga calls innan, så därför införde man den här då three foot boxen.
Ja, okej. Okay.
Duger det?
Ja, men, ja, det duger verkligen, absolut. Och ja, jag hade nästan glömt bort den här boxen som finns faktiskt.
Ja, jag också.
Jag har inte tänkt på den på jäkligt länge, så det var ju fan kanon att Fredrik där ställde den frågan. Så att vi fick minnas den. Ja, men grymt.
Det tackar vi för. Grymt.
Ja, tack Fredrik. Ja, nej, men då ska vi kanske börja avrunda för den här veckan. Och vi kan väl bara höja ett litet finger för att det kommer spelas internationell baseball i Sverige. Det är ju Federations Cup Qualifier 12-17 juni i Skarpnäck. Det börjar ju närma sig.
Ja, det är ju härligt. Häftigt. Ja. Stort.
Ja, och de lagen då som kommer drabba samman där på Skarpnäckfältet, det är ju Saint Louis, tror jag, från Barcelona Falcons. De ligger ju faktiskt 26a på Europa-rankingen från 2016. Och det här Saint Louis, det ligger vi, ja, för er som har flugit till Barcelona någon gång och landat på El Prat, tror jag det väl den heter där, så ligger baseballarenan och stadsdelen Saint Louis där. Så att där hör de hemma, men mellan den 12 och 17 så är de alltså i Stockholm. Och ja, om man läser på lite om dem så är väl de största framgångarna där hittills i softball. Så att det ska ju bli spännande att se vad de kan göra på baseballplan också.
Ja.
Sen har vi ett lag från England då, London Mets, som ligger på 31:a plats på Europa-rankingen. Och ja, kommer nog bli en svår nöt att knäcka för hemmahoppet, får vi väl säga, va?
Ja, hemmahoppet Stockholm Monarchs, som har en Europa-ranking från 2016 att luta sig mot. Då hamnar de på 39:e plats. Men det ska vi nämna då, det är från förra årets finalplats. I år har det tyvärr gått tyngre, bara en seger på 12 matcher och en run differential på minus 60. Det är tufft.
Ja, men det är en tuff start för ett rekordungt lag när gamla trotjänare i Stockholm har lagt handskarna på hyllan faktiskt. Så att nu får de slängas in i hetluften här i Federations Cup Qualifier.
Ja, men det är ju bra. Vilka andra lag har vi då?
Ja, vi har ju två väldigt svårscoutade lag, forna öststater måste jag säga. Debut Osielsko från Polen och Kaunas som varvar att vara Litauens bästa lag tillsammans med Vilnius.
Just det, som bland annat har fostrat Dovydas Neverauska som pitchar i Pittsburgh.
Ja, nej, men det är kul. Ja, Federations Cup är ju inte den högsta så att säga Europacupen, utan det är Champions Cup måste man ju säga.
Precis.
Som pågår i Regensburg fram till söndag faktiskt.
Mm.
Så att där kan man bland annat titta på svenske Peter Johannesen som spelar i Mainz Athletics. Och ja, om man vill se europeisk top baseball så streamas alla de här matcherna, och länken hittar ni på veckansmlb.se.
Gött! Det blir någonting att se fram emot.
Ja, verkligen. Och ja, men prata också gärna med oss på Twitter och Instagram. Vad heter vi där?
Veckans MLB.
Jajamän, ni kan också hitta oss på Facebook på Sunday Funday. Och om ni vill lyssna på lite av de här låtarna som vi brukar avsluta med, så har vi även Spotify-listan Musiken från veckans MLB.
Ja, det är ett måste, den ska gå varm i sommar. Där kan vi gå in och lyssna på Bronson Arojo när han imiterar Eddie Vedder.
Ja, mycket, mycket bra.
Ja,
ja, men vad säger du om helgen då? Har vi några goa matchups?
Ja, det har vi alltid. Kanske lite svagare matchups den här helgen, men jag väljer nog att kika lite grann på Colorado at Chicago Cubs. Alltså Colorado blir till Wrigley Field, där vi har ett uppvaknat Chicago Cubs som har 5 raka vinster tror jag, och leder National League Central för första gången på ett tag. Och Colorado och Arizona, de gnetar ju på i National League West. Dodgers har ju halkat efter, vi trodde Dodgers skulle ta ett grepp där, men det är kul att Colorado och Arizona, underdogsen, gnetar på och ger Dodgers en match. Sen så har vi Baltimore at Yankees då. American League East verkar ju för tillfället stå mellan Boston, New York och Baltimore. Baltimore ligger på tredje plats där, 2,5 matcher bakom, medan Boston har också gnetat på, är bara en match bakom Yankees. Så att de två matchserierna tror jag att jag kommer följa.
Ja, men kul. Och ja, man kan ju också nämna att ja, som vi verkligen har sett prov på förra helgen, är att varje match är en möjlighet till historiska ögonblick. Så är det ju verkligen.
Ja, alltså säsongen har verkligen vaknat till liv kan man säga.
Ja, riktigt, riktigt kul. Ja. Men ja, men vad dricker du till Yankees i helgen då?
Oj, 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 det blir ju en iskall flaska Budweiser med de här små kondensdropparna rinnandes ner för flarran.
Oj, oj, oj. King of beers.
King of beers.
Ja, men grymt. Någon mer innan vi stänger av, eller?
Ja, vi får ju nämna att draften 2017 börjar ju här den 12:e, va? Är det?
Ja, måndag, ja.
Ja, på måndag. Det är ju ganska bra så man kan få lite ännu mer baseball efter helgen här.
Yes.
Och då ska vi se om jag får allting rätt här nu. Det här gäller ju då spelare som går sista året på high school och college-spelare som avslutat sitt senior year. Visst är det så?
Ja, så är det.
Precis, och då går man ju som sagt, man vänder upp och ner på tabellen, så får det lag som slutade sist börja välja, och så sen är det fallande ordning till det laget som hade best record förra året, vilket är Chicago Cubs, som får välja sist. Och då är det Minnesota faktiskt, och enligt prognoserna då så bör de välja, eller troligtvis kommer de välja Brandon McKay som är en första basman och en vänsterhänt pitcher från Louisville. Och sen så har vi Cincinnati som troligtvis kommer gå efter Hunter Green, en right-handed pitcher från Notre Dame High School i Kalifornien.
Ja, ah, då är en high school leader där.
Ja, och sen så har vi San Diego Padres då, som också kommer välja en high school spelare om vi får tro vad experterna säger här då. Nämligen Mackenzie Gore, en vänsterhänt pitcher från Whiteville High School i North Carolina.
Ah, ja, men då finns det ju en hel del att se fram emot även på måndag då.
Ja, precis.
Nej, men som sig bör så ska vi väl vandra ut ur det här avsnittet med lite musik, va?
Tycker jag.
Ja, och en låt om the best team in baseball just nu, Houston Astros. Och det gör vi med låten Do You Want To Play med Jody Whitesides.
Yes. Chipparella på er.
Ciao.
The Astros are here today.
There's a fire.